Jesaja kapitel 55. Jesaja 55, och jag läser de verserna som redan har blivit lästa. Vers 8 och vers 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Guds vägar är så mycket högre än våra vägar, som himlen är då högre över jorden. Det innebär en himmelsvid skillnad emellan våra tankar och Guds tankar. Det är ett omätbart avstånd hur vi tänker och hur Gud tänker. Och därför så behöver vi få uppleva Guds nåd och hjälp att vi kan tänka så som Herren vill att vi ska tänka. För våra vägar, det är de mänskliga vägarna. Det är det vi beträder och det är det vi använder oss av. Men Guds vägar, de är fullkomliga och de är de rätta vägarna. Herren väljer inte alltid den lättaste vägen som vi har att gå. Det visar sig genom våra egna erfarenheter och det visar sig också genom historien att Herren så har handlat. När det gällde Israels barn som skulle göra sitt uttåg ur Egyptens land så hade de ju den tanken att när de skulle gå så skulle de ta karavanvägen. Den vägen som gick ut med kusten ifrån Egypten upp till Israel och genom Israel och norröver. Det var den vanliga vägen. Det var den lättaste vägen för dem att gå. Och den vägen förstod man att den skulle man ta. Men när Herren såg detta att man gick den vägen så talade han med Mose och säger att ni ska vända tillbaka. Och han ville att de skulle gå en omväg. Och sen komma ner till Röda havet och stanna upp där som Herren hade tänkt. Att de gick en omväg innebar då att Herren hade en avsikt med det. För det innebar att farao, han tänkte att nu har de gått vilse i öknen och nu virrar de runt och nu vet de inte vart de ska. Och då sänder han dit sina härar för att han skulle ta Israel tillbaka. De fick gå en omväg. Du och jag får ibland gå omvägar. Ibland vi vill ju gå de som är rakt och tydligt och fort och snabbt och allt detta så att vi kommer till det mål. Men ibland så är det så att även vi som enskilda får uppleva det här att det kan bli en omväg ibland. Och när vi kommer fram till resultatet då, vad det nu är frågan om, så när vi ser på det där, ja varför var det så? Varför skulle vi gå den där omvägen? Varför valde Herren detta egentligen? Men han hade en avsikt med det. Han ville locka far så att han skulle få förhärliga sig på honom genom den här omvägen. Så det är inte det att Herren tänker att han ska plåga oss lite extra eller att vi ska få uppleva extra besvär eller någonting sådant. Utan han har en avsikt med när han väljer väg för oss. Och där står det i psalm 23 att han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och det är inte alltid så lätt att förstå det där när det gäller just det där med vägarna som vi ska gå. Det blir kanske inte den där genaste vägen utan vi kan få uppleva det där som Israels barn fick vara med om. Och när de då kommer fram till Röda havet så är det ju motigt. Det är ju precis stört och omöjligt. Det är ju stopp. Havet ligger framför och när de då ser sig tillbaka så ser de ju och hör och förstår att faraos här kommer och ska göra sitt för att få dem tillbaka till Egypten igen. De blir ju alldeles förskräckta när de stod inför det totalt omöjliga. Och där har vi stått många gånger, både du och jag, inför det som har varit totalt omöjligt. Vi har inte sett någonting och inte förstått någonting. Och vi undrar bara hur ska det gå och hur ska det sluta. Men då är det så underbart att då öppnar Herren en väg. Han gör en väg som inte fanns. Han gör en väg genom havet. Det fanns ingen väg. Men när Guds folk går på Guds väg så kan han göra vägar som inte finns. Och det kan han göra för dig och mig också. Och vi upplever det där kanske ibland och har varit med om det någon gång. Att Herren har gjort på det där sättet. Det fanns ingen utväg. Hur bar Herren sig åt? Jo, det blev en utväg ändå på något sätt som vi fick uppleva och vara med om. Och det är sådan som Herren är. Och när nu Israels barn gick på den här vägen så hade de ju Herren med sig varenda steg som de tog. Herren var med genom Röda havet, han var med genom öknarna, han var med både i molnstoden och gällstoden. Han var med och gav dem manna, han var med och gav dem vatten och dricka under hela tiden. Alltså den väg som var inte framkomlig, inte någon öppning i, men den vägen blev en Guds väg. Även om det var svårt att vandra, även om det var besvärligt naturligtvis för dem att gå genom öknarna. Men det var ändå Guds väg att gå. Och det är det som är det viktiga, att vi går oavsett hur vi tycker att vägen är för oss. Våra vägar är heller inte alltid det lättaste att gå. Var och en av oss har väl upplevt det där. Att vi har fått gå någon tung väg, kanske en svår väg. Och vi har funderat över hur det kunde vara så. Och det kan vara en väldigt stor skillnad mellan våra vägar och Guds vägar när vi funderar. Och vi tycker ibland att Herren han är hård emot oss. Vi tycker att Herren är sträng emot oss. Vi tycker att Herren gör det som är omöjligt för oss. Och det är därför att vi ser på det utifrån det mänskliga perspektivet. Vi ser det mänskligt helt enkelt, det vi upplever och det vi går igenom. Och då kan man ju undra vad det är som styr oss egentligen när det gäller våra vägval. Vad är det som styr våra val egentligen? Ja, är det våra ambitioner? Ja, det är inte fel att ha ambitioner, det ska vi ha. Är det våra drömmar som styr oss? Ja, det är heller inte fel att drömma och ha drömmar och uppleva det och försöka förverkliga och få se att det där går i fullbordan. Eller kanske styrs vi av människor, för så kan det ju vara. Vi kan påverka varandra, det kan vi göra. Ananias och Safira, de styrde varandra, kan vi förstå när vi läser Apostlagärningarnas 5:e kapitel. Trodde också att de kunde styra över församlingen. Att de kunde styra över sin egen situation genom att framstå som andliga människor. Man valde det där att styras eller att ledas utav varandra. Och vi vet hur fel det blev för Ananias och Safira. Lot, han styrdes utav de mänskliga fördomarna eller fördelarna som han såg när han såg Jordans slätten. När den öppnade sig för hans blick. Åh, det slår an en underbar ton. Här finns det möjligheter. Här är det möjligheter för mig att expandera, att utvecklas och allt det där. Han hade sina drömmar om Jordanslätten som han fick uppleva. Och det står ju att det var som en Herrens lustgård. Och jag tror att det är så med oss alla, att vi väljer utifrån den situation i vilken vi står. Därifrån blir alltså vårt val som vi upplever. Och då tänker jag på Hagar som var Abrahams och Saras tjänstekvinna som tjänade för att hjälpa Sara. Hon kom i konflikt med Sara och konflikten slutade med det att Hagar tyckte att hon skulle välja den lättaste vägen och den bästa vägen för henne, det var att fly. Då flydde hon. Hon lämnade hemmet och flydde därifrån helt enkelt. För hon såg det som att det var den lättaste vägen. Tyvärr är det så att många har gjort på det sättet som Hagar. Man har valt att fly ifrån olika situationer istället för att stanna kvar och reda upp situationen. Men då flyr man och man skapar oro och man upplever själv stora svårigheter genom att man väljer en felaktig väg, valde att fly. Nu var Herren så nådig så han ställde sig i hennes väg och frågade varifrån kommer du och vart går du? Ja, hon visste var hon kom ifrån men hon visste inte vart hon gick. Och då blev det en helomvändning på vägen därför att Herren grep in och mötte Hagar och hon ödmjukade sig. Petrus befinner sig på översteprästens gård och så kommer det människor Och han känner sig väldigt trängd på något sätt när han upplevde sin situation. Du är en som var med. Ja, det var obehagligt. Du är en som är med. Ännu fler som talar om att han var med. Han upplevde det väldigt obehagligt. Och istället för att säga, ja det är sant. Jag har varit med Jesus under 3 år och jag vill se hur det går för min mästare som har varit så underbar under 3 år. Nej, istället valde han en annan väg. Han valde att ljuga. Han tog den vägen, lögnens väg, för att rädda sig. Han tyckte att det var den bästa vägen vid det tillfället. Men det var en bitterhet som han upplevde och fick vara med dem som plågade honom. För han går ut och han gråter bittert eftersom han valde den vägen. Tyvärr är det så att det är många som väljer lögnens väg. Jag var föreståndare för 7 olika pingstförsamlingar. Och jag har mötts av detta, att människor har valt lögnens väg när man ställs inför saker och ting och när man inte vill göra upp i sitt eget liv. Så väljer man den vägen. Man skyller ifrån sig när man använder det för att komma ur en situation. Och ibland säger människor, ja vi måste ju ta till en nödlögn ibland, eller en vit lögn. Vad är en vit lögn för någonting? Är inte det lögn det är med, eller hur man bär sig åt? Allt som sätts där, man tycker att det är lindrigare att komma undan. Man vill göra som Petrus. Man väljer den lättaste vägen. Och de andra lärjungarna, de valde ju att fly allesammans då Jesus fängslades. Det är ju viktigt att vi frågar oss. Är det här Guds väg? Är det Guds väg? Att vi ställs in, när vi ställs inför stora svårigheter och inte förstår hur vi ska hantera det. Vad vill Gud med det här? Är det här Guds väg egentligen? Och att vi också inväntar att han får leda oss och han får hjälpa oss. Men även om man är en profet som Jona var, så valde ju Jona också felaktigt när det gällde hans liv. Herren talade med honom och säger att han skulle gå till Nineve. Han fick ett budskap ifrån Gud. Och när han får det här budskapet ifrån Herren så medvetet väljer han att gå emot Guds vilja. Det var inte omedvetet, han var medveten om det. Budskapet fanns där, platsen fanns där, dit skulle han gå. Men han valde istället att köpa en biljett och fara till Tarsis undan Herrens ansikte. Han ville alltså inte gå Guds väg. Han ville trotsa mot Gud. Och det finns ju ingen möjlighet att det kan vara den bästa vägen. Och gå tvärs emot vad Gud vill att vi ska gå. Men så valde Jona det här. Han såg det som den lättaste vägen. Och han förstod inte de fruktansvärda saker som skulle hända honom. Konsekvenserna att trotsa Guds vilja. Väljer vi fel väg, inser vi inte vi heller kanske konsekvenserna av att vi väljer en felaktig väg. Men det får konsekvenser. Om jag väljer en fel andlig väg får det konsekvenser för min familj. Det får det för min församling. Det får det för vänner. Det får det för arbetskollegor eller vad det är. Väljer vi fel väg och vi inte har Gud med oss på den vägen så blir det konsekvenser av det. Och det får människor i omgivningen vara med om. De här stackars sjömännen som fanns på båten där Jona då hade löst biljetten. De visste ju ingenting om det här, vad Jona var ute i för resa och att han var undan, flydde undan Guds ansikte. Men de förstod att det måste vara någonting ändå. Denna häftiga storm, fruktansvärda storm. Och när de måste kasta saker över bord för att rädda sig och så vidare. Det får konsekvenser att inte gå Guds väg för omgivningen. De rådde ju inte för det här, de stackarna som blev utsatta för detta. Därför att det var en som inte ville gå Guds väg. Det är allvarligt det där när det gäller att gå Guds väg. Och inte bara se till den som är den lättaste vägen vid tillfället. Paulus och Silas, de reste genom det galatiska landet, läser vi. Och deras ambition det var att förkunna Guds ord under resan som de gick. Och de hade tänkt sig att de skulle in i provinsen Asien och dela Guds ord där och vinna människor för Guds rike. Men Herrens ande gav inte tillåtelse till det. Då fortsatte de lite till. Och så tänkte de det att då är det väl att vi ska in i Mysien eller in i Bitynien. Men Jesu ande tillställde inte de heller att få vara där och utföra en missionsgärning. De var undrande, de funderade, de sökte det där. Och då fortsatte de och kom ner till Troas. Och där fick de uppleva att synen som Paulus ser och kallelsen kom över till Makedonien och hjälp oss. Det är inte alltid så lätt att förstå Guds viljas väg. Det är inte alltid lätt. Och därför så är det så oerhört viktigt ändå att vi försöker att förstå vad som är Guds vilja. Paulus och Silas, de försökte att förstå vad som var Guds vilja. Och genom en uppenbarelse i drömmen så fick de veta det. Men inte alltid vi har drömmar. Inte alltid vi får bönesvar på det sättet. Det är inte alltid vi får det genom syner. Det är inte alltid vi får det genom en profetisk budskap. Det är inte alltid någon som hälsar till oss och säger var vägen går. Utan vi får söka och söka och söka ibland. Och visst gör vi våra misstag. Vi också. Det gör vi var och en av oss. Nu ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Där säger Paulus när han skriver första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Och i det 13:e kapitlet så talar han om den vägen. Och det är kärlekens väg. Han talar om den. Det är den högre vägen som Paulus understryker. En överlägsen alla andra. Du, kärlekens väg, den är överlägsen. Alla andra vägar. Och det är så underbart när vi läser om denna. Jesus går kärlekens väg ifrån Betlehem. Han går den till Egypten. Han går den till Nasaret. Han går den till Kapernaum. Han går den till Jeriko. Han går därifrån till örtagården Getsemane. Och han går ifrån Getsemane, den tunga stadsvandringen. Och han går den ända upp på Golgata. Det var kärlekens väg som Jesus gick. Och kärlekens väg, det var inte den väg som stannade vid Genesarets sjö när det var tusentals människor som upplevde under och tecken och Jesus mättade om det. Nej, kärlekens väg, den stannade inte ens på Golgata och inte i graven. Utan kärlekens väg går härifrån och ända in i himlen. Kärlekens väg. Och det är den vägen Jesus gick. Och han triumferande så gick han ur graven. Och han kunde sedermera säga till sin apostel Johannes. Frukta inte. Jag är den första och den sista. Och den levande. Jag var död men så jag lever. Och har nycklarna till döden och dödsriket. Vår väg är också kärlekens väg. Och då står det där i första Korinthierbrevet. Det 13:e kapitlet där. Så fantastiskt starkt tycker jag. Ifrån den 4:e versen. Om kärleken. Den som går kärlekens väg. Den är tålmodig. Den som går kärlekens väg, den är god. Den som går kärlekens väg, den är inte stridslysten. Och den är inte skrytsam. Den som går kärlekens väg blir inte upplåst och stor i sig själv. Den som går kärlekens väg, den är inte utmanande. Den är inte självisk. Och den som går kärlekens väg, den brusar aldrig upp. Den vill ingen något ont. Den som går kärlekens väg, den finner inte glädjen i orätten. Men gläds med sanningen. Den som går kärlekens väg, allt bär den. Den som går kärlekens väg, allt tror den. Allt hoppas den. Och allt uthärdar den. Ja, gode Gud. Det är ni. Kan vi skriva under på det här varenda sanning här som Paulus lyfter fram? Jag tror inte det att någon enda av oss, utan vi har kanske fallit på en eller flera punkter här. Men vår väg, det är alltså att gå kärlekens väg. Det är det vi har kallade till och det är den vägen vi ska gå för att också kunna presentera för människor som vi möter att det här ska människor möta genom oss var och en. Men kärlekens väg, den är inte rosenbeströdd för någon enda av oss. Utan när Jesus går vägen till Golgata så upplever han människors förakt och hån och slag. Och det begabbade honom och retade honom på all sätt och var ironiska mot honom. Och så där han upplevde det. Och där får vi också vara med om vi går kärlekens väg. Det är inte några rosor på den vägen för oss heller. Utan vi möter också hån och förakt. Och vi missförstådda blir vi också. Och vi möter oförstående människor som inte kan begripa sig på oss. Och vi kan bli både orättvist bedömda och allt sådant. Vi upplever det. Men det är kärlekens väg ändå. Och på den vägen så ska vi vara förlåtande. Jesus, han bad, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Alltså vi ska inte försöka och försvara oss och allt det där. Det får vi överlämna till Herren och be för varandra så att vi får på det sättet vinna seger i våra egna liv. Men kärlekens väg, den kan också vara den öde vägen. Som det var för Filippus. Herren kallar honom ifrån väckelsen i Samaria. Och det var underbart att vara där. Och det skedde under och tecken. Och helt plötsligt säger Herren att han skulle ge sig ut på den öde vägen. Du, det kan bli öde ibland. På vägen vi går. Det kan bli så öde som vi tycker vi ser ingen. Det är ingen som slår följe med oss. Det är ingen som vi möter. Det är ingens blick som vi ser. Det är ingen uppmuntran vi får. Det är inget stöd vi får. Det kan vara så att vi får gå den öde vägen. Kanske är du på öde vägen ikväll. Kanske har din resa varit sådan att det är så mycket som har hänt. Och nu är du så ensam och känner dig så övergiven. Och denne Filippus, han frågar ju hovmannen som sitter i vagnen, förstår du vad du läser? Nej, säger han, hur ska jag kunna det om ingen vägleder mig? Han behövde vägledning. Du och jag behöver vägledning. Ingen av oss är så andlig och har gjort så stora andliga upplevelser utan vi behöver vägledning. Och det är det som är så underbart i Guds församling, att det ska finnas den här möjligheten till att vägledas när det gäller att ta rätta beslut om vägval och så vidare. Vi behöver vägledning. Det kan vi få genom Guds ordet. Vi kan få det genom den heliga ande som uppenbarar sig. Vi kan få det genom syner. Vi kan få det genom drömmar. Och vi kan få det genom profetiska hälsningar. Visst kan vi få uppleva detta och genom förkunnelsen. Och just det där stödet ifrån varandra, det kan vi få uppleva var och en av oss. Lär och vägled varandra, säger Paulus då han skriver till Kolosse. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Alltså vi ska göra så, vi ska lära och vägleda varandra, glädjas över att vi hjälper varandra. Så är det ju i alla sammanhang, att vi får hjälp. På det praktiska området så är det många gånger, jag kan inte allt men jag går till den som kan, och så får den utföra och vägleda eller hjälpa på något sätt, och då får man uppleva den glädjen. Och det är en glädje att få vägleda varandra, och vi ska ta vara på det där. Allt vad ni gör i ord eller handling. Allt vad ni gör i ord eller handling. Det ska ske i Herrens namn. Det är jag. Kan vi säga det till allting vi gör? Det här gör jag i Herrens namn. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Men ett är då säkert, en väg du mig för. För mig är den bästa ändå. Hur vägen än är så är det ändå den bästa vägen om det är Guds väg. Men sanningen ifrån Jesaja 55 som vi läser här, det är också den att våra tankar, de är på ett visst plan. Men Guds tankar, de är så höga som himlen är över jorden. Så tänker Gud, och det är det som är så underbart. Vi har våra egna naturliga tankar om oss själva, om vårt andliga liv, om vår kallelse och allt det där. Vi tänker det där om oss själva var och en. Och när vi ser ner på oss själva, för det kan vi också göra, och tycker att vi ingenting duger till. Vi tycker att vi är ingenting. Vi kommer i sådana där situationer. Jag vet inte om du gör det, men jag har gjort det många gånger, kommit till den där situationen att jag är ingenting, alltså duger inte till någonting. Och så där. Man fångas av det där ibland, och det är naturligtvis fienden som också plågar oss på det sättet. Och vi kan se ner på oss själva, men då är det så underbart att då tänker Herren större tankar om oss. Så stora som himlen är över jorden. Så annorlunda tänker Gud om oss. När vi tycker att vi inte är någonting, så understryker inte Herren och säger ja och amen ifrån himlen till det. Utan han har helt andra tankar omkring oss. Herren har högre tankar om oss än vad vi tror. Han har högre tankar om oss, pris för Gud. Vi tänker utifrån vår mänskliga horisont, så är det ju. Och så tänkte den sonen i faders huset som hade lämnat det och kommit bort i ett främmande land, och så kom han till besinning och så ville han gå hem, och så ville han be sin far om förlåtelse, och så ville han att han skulle få bli en legodräng, han skulle få arbeta i jordbruket och vara där och känna att han åtminstone fick vara hemma och få mat och husrum, och om han skulle jobba hela livet så ville han göra det bara han kom hem. Och när han kommer hem så säger han just det där, lägger han fram sin bön och talar om det. Jag är inte mer värd att kallas din son. Jag är inte mer värd. Han kände sig fullständigt värdelös när han kommer hem. Han hade inget människovärde, ingen självkänsla, ingenting att berömma sig av på något sätt. Men då är det så underbart, då tänker fadern stort om honom. Fadern tänker stort om sonen. Han säger inte att jag visst ta plats där ute i drängstugan. Nej, han hinner aldrig att säga att han vill bli som en legodräng. För en far tar om och säger att ta fram den bästa klädnaden vi har. Ta fram nya skor och sätt på hans fötter. Slakta kalven. Och för nu ska vi göra oss glada och uppleva fest. För denne min son, han var försvunnen men är återfunnen. Denne min son, han var död men har fått liv igen. Fadern tänkte stort om sonen. Fadern tänkte stort om den hemvändande när han kom hem. Sådan är Herren. Han har högre tankar om oss också än vad vi kan tänka. När vi kommer och vi tycker att vi ingenting är inför Gud och vi skäms inför Herren, så har han dessa stora tankar om oss. Hur tror du lärjungarna tänkte och kände efter påsken när man upplevde nederlaget och Jesus offrades? Visst var det förtvivlan. Visst var det det. Visst var det grusade förhoppningar. Det var det ju. Vi hade tänkt, säger Emma och lärjungarna. Vi hade tänkt och vi hade hoppats och så här att det skulle vara en annorlunda utgång. Och nu är Jesus död och kvinnor säger. Och vi blir förvirrade. Vi vet inte vad vi ska tro. Det var så mycket då. De kände förtvivlan, mörker och besvikelse. Hur går det med den här lärjungaskaran som Jesus tränade under 3 år för att de skulle bli ledare för en världsomfattande rörelse? En pingströrelse som skulle gå ut över hela världen. Jo, det såg inte mycket ut. När de där som var så trängda och var så rädda och flydde och alltihop det där. Visst måste lärjungarna ha tänkt att nu är det slut med drömmen. När det är slut med det här, vi var med om framgången. Nu går vi tillbaka till det gamla igen. Och Petrus fick med sig några. Vi slår på nu och fiskar igen. För vi vet ju ingenting vad som kommer att hända. Men då har Jesus stora tankar. Stora tankar om dem. De var nedtryckta. Då uppmuntrar Jesus. Då gör han. De kände skam och skuld. Då renar Jesus deras hjärtan. Tack och lov och pris. De kände sin svaghet. Och då styrker Jesus dessa på ett underbart sätt. De höga tankar som Jesus hade för sina lärjungar visar sig tydligt på pingstdagen då han utgjuter sin heliga ande. Och alla frågetecken, hur blir med den här pingströrelsen eller den här rörelsen som ska nå ut över hela jorden? Hur blir det när Jesus säger gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar? Hur ska det bli med det? Svaret kom på pingstdagen. när Jesus utgjuter sin heliga ande över dem. De tankarna fanns hos Jesus hela tiden. Han hade stora tankar om det sina som han hade kallat på detta väldiga sätt. Jesus har inte slutat att tänka stort om någon enda människa. Trots felsteg och misstag som vi kan göra, så upplever vi. Vi är i samma situation, det gäller oss också. Jesus har stora tankar om oss, trots att vi väljer fel väg. Trots att vi gör det vi inte borde göra. Trots att vi sviker Jesus ibland, för det gör vi. Eller sviker vårt uppdrag därför att det är någonting som kommer emellan som irriterar oss på något sätt. Trots att vi inte vågar bekänna Jesus som vi borde bekänna. Trots detta så har Jesus stora tankar om dig och mig. Det är det underbart där på detta sätt. Jona, han tänkte när han var i fiskens buk. Ja, han säger vad han tänkte. Han säger så här: jag är bortkastad från dina ögon. Så kände han det när han var i fiskens buk. Han kände han hade gjort fel. Han skulle ha gått till Nineve, gjorde inte det. Han upplevde det där, konsekvenserna av det. Det visar hur stor ångesten var hos Jona egentligen i fiskens buk. Hur förskräckt som han var där. Det visar på växlingarna i hans liv och hans uttryckssätt. Han upplever alltså att det var en växling mellan ångest, förtvivlan och tvivel och oro och hopplöshet och hopp och allt det där. Det växlade i hans liv. Felsteget gav honom själsliga problem helt enkelt, som han upplevde. Jona tänkte, men Herren tänkte större tankar om honom. Och när han hade begrundat sin situation där, så kastar fisken upp Jona på land på Herrens befallning. Och så var det en profet som går och förkunnar för Nineve, och det blir väckelse. Som profet kan vi också vara olydiga. Om du har profetisk gåva, profetians gåva, så är jag säker om att du inte alltid kanske har varit lydig. Kanske du också har varit olydig att bära fram. Kanske att vi flyr undan uppdraget när Herren lägger ner någonting i våra hjärtan som är så starkt, som är så väckande, som är så talande, så att vi vågar knappt inte uttala det starka som ligger inom oss. Det allvarliga budskapet som Herren vill ha fram. Kan hända då att vi backar ur. Vi vågar inte. Vi vill inte utsättas för kanske att vi blir fördömda på något sätt. Och då kommer vi också att känna ångest över det naturligtvis. Vi kommer också känna förtvivlan därför att vi har svikit Herren i en situation där han vill använda oss. Vi känner skuld över oss därför att vi handlade så som vi gjorde. Och så växlar tankarna inom oss. Nu är jag bortkastad. Då känner man sig bortkastad helt enkelt. Man känner sig fördömd. Det växlar mellan hopp och förtvivlan därför att vi gjorde fel. Men om det blir bönerop ifrån oss, om vi ber till Gud, förlåt mig det här misstaget, förlåt att jag gjorde så. Om vi känner ånger inför detta, jag ångrar mig Herre, men ger du mig en möjlighet till, då ska jag träda fram. Och då ska jag våga bära fram vad den lägger på mitt hjärta. För jag vill inte ha den här ångesten längre. Jag vill inte känna den här smärtan längre. Jag vill inte känna att jag är bortkastad ifrån dig Herre. Utan möt med mig, så styrker då Jesus. Det gör han ännu en gång. Då förlåter han, det får vi uppleva. Då uppmuntrar han, då renar när han oss, och så får vi vara med om att bli insatta vad han vill att vi ska tjäna honom. Han har större tankar om oss. Vi tänker från det mänskliga perspektivet och vi trasar till det, men så är Gud mäktig. Han som kan ta hand om allt trasigt och eländigt och göra det i ordning så det passar i hans rike. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens tankar. Du, så tänker Gud om oss. jag vet väl vilka tankar jag har för er. Om du visste vilka tankar Herren har för dig, för ditt liv, för din situation, där du är och där du står just nu. Ja, du kanske inte ser någonting, det är mörkt och det är förtvivlat alltihop igenom. Men rätt vad det är så kommer det här visa sig att Herren kommer att öppna en väg genom detta. Och du ska få se att din situation blir förvandlad. Jesus har stora tankar och han har planer om oss som vill vara hans efterföljare. Och Jesus har stora tankar om oss när det gäller framtiden. Och då säger Jesus, om jag än går bort för att bereda er rum, så skall jag dock komma igen och ta er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också få vara. Det är tankarna det. Kärlekens väg som vi har börjat vandra på, den vägen leder till det himmelska målet. På vilken väg är du ikväll? Vilken väg är du? Ja, jag hoppas att vi alla är på Guds väg. Men att avsnitten är så annorlunda för oss. Det kan vara en riktig uppförsbacke för dig. Det kan vara en riktig dalgång för dig. Det kan vara som att du går i dödsskuggans dal. Så kan vi uppleva det. Men är du på Guds väg så kommer det ändå att gå igenom. På vilken väg är du? Och skulle du finnas med i vårt möte här ikväll som inte förstår och har kommit in på Guds väg, så är det möjligt att få uppleva det. Att få vara med om detta. Eller om du har trasat till det för dig och du känner att jag behöver få stöd och hjälp ikväll. Jag behöver få en förbön. Jag behöver få tala ut om min situation. För jag vill inte ha det här längre som jag har. Jag känner mig så illa till mos därför jag har handlat fel. Då ska du ge dig till känna. Vi ska be både med och för varandra. Och du ska få uppleva att Herren löser ut dig. Vad är det du tänker om ditt liv? Hur tänker du? Man vet av erfarenhet, när man inte har varit lydig mot Herren, så tänker man så mycket lågt och allt det där om sig själv. Och man tänker så lågt om framtiden. Men ett möte med Jesus, det är det som förvandlar allt och förändrar allt. Mina tankar är högre än era tankar. Mina vägar är högre än era vägar. Och så lägger vi allt. Herre, vi lägger våra tankar inför dig. Herre, vi lägger våra vägar inför dig. Och att du får leda oss från den här stunden, vilken väg det blir. Om det går genom havet eller ut i öknar eller vad det går. Vi lägger våra liv i Guds händer och så går vi Guds väg. Amen i Jesu namn. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du har så gränslöst höga tankar om oss människor. Trots att vi är som vi är med våra svagheter till korta kommanden och allt, Herre. Tack att du ändå tänker stort om oss och du vill göra någonting stort både med oss och ibland oss. Jag prisar dig för det. Herre, nu vet du på vilket vägavsnitt som vi befinner oss här ikväll. Jesus, tack att du ska möta. Kanske någon är i tvivlets mörka klyfta, Herre. Kanske att någon upplever skuld och skam i sitt liv. Tack att du vill möta då och förlåta och du vill förlossa, Herre. Ja, Herre, du känner våra liv som ingen annan. Och vi tackar dig att vi får komma nu som vi är inför dig, Herre. Möt oss här ikväll. Låt din helige ande, Herre, fylla oss ikväll. Så vi får kraft ifrån dig att kunna vandra vidare, Herre. På den väg som du har stakat ut för oss. Vi ber så i Jesu namn. Tack att du vill välsigna församlingen också här i fortsättningen, Herre. Och den väg som församlingen är på. Herre, vi önskar att det är väckelsens väg, Jesus. Att det är frälsningens väg för många människor. Låt din församling här få växa i Jesu namn. Därför att människor finner vägen, finner dig, Herre. Vi prisar dig för det. Var med oss så i fortsättningen i Jesu namn. Amen.